Socialdemokraternas formkurva pekar neråt och en ny generation vill föra partiet till vänster. Kommer Magdalena Andersson kunna stoppa den boll som nu satts i rullning? Du lyssnar på Politikrummet, Expressens nyhetspodd om svensk politik. Idag med våra politikreportrar Anette Holmqvist.
Hallå, hallå.
Och Thomas Nordenskjöld.
Hej, hej.
Hörrni, 1 maj, arbetarrörelsens dag, står för dörren. Imorgon går både S-ledaren Magdalena Andersson och Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar längst fram i sina respektive majtåg i Göteborg. Hur mår arbetarrörelsen i Tidöpartiernas Sverige?
Ja, jag skulle säga att det är lite dubbelt faktiskt. Det är ju en rörelse som är ganska ifrågasatt och dras med en stämpel av att vara lite mossig och ha gårdagens lösningar på dagens problem. Samtidigt är det ju någonting som de är ganska medvetna om, inte minst inom Socialdemokraterna, där man nu håller på med en omprövning av sin politik.
Alltså jag tycker det är intressant när man pratar i partiet, för någonting som jag har stött på senare tid, så är det en insikt, eller liksom, det är flera som har sagt till mig att partiet förtjänade att förlora förra valet. Och det tycker jag är intressant, för det är någonting som man inte brukar höra från Socialdemokraterna, som knappt medger att de ens förlorade. Och det är liksom någon form av insikt om att man misslyckades. Alltså, tidigare har man ju hela tiden bara pekat på att det varit höga majoritet, det är därför det ser ut som det gör i landet. Hade vi bara haft en vänstermajoritet hade det varit helt annorlunda. Men när man pratar med många i partiet på olika håll, så tycker jag man hör nu att det är liksom en bild, en känsla av att det var 8 förlorade år. Alltså det är så mycket som gick åt fel håll. Och den där självkritiken som man har tycker jag är intressant.
Samtidigt så är de ju, Socialdemokraterna är ju fortsatt väldigt glada över Magdalena Andersson. Och så är de oroade för folkrörelsens framtid, just sett till det här med planerna från regeringen om att begränsa partilotterierna.
Just det, för det har varit tal om kortare första majtåg. Det här kom från näringsutskottets ordförande, Sverigedemokraten Tobias Andersson, som uttryckte det så och syftade till det här förslaget som regeringen gått fram med nu att förbjuda eller åtminstone begränsa de partipolitiska lotterierna. Och det här drabbar Socialdemokraterna i första hand. Vad ser vi för effekt av det här förslaget på 1 maj? Blir det kortare 1 maj tog redan nu?
Nej, men jag skulle säga att det märks redan nu på flera plan. Inte minst att Tobias Baudin, partisekreteraren, tar varje tillfälle han kan att opinionsbilda mot det här. Och
hota med motåtgärder.
Ja, precis. Och säga någonting om att Tidöpartierna slår stenhårt mot oppositionspolitiken. Men annars kan man också säga att när man ringer runt så märker man att det här lotterihotet, många framställer det som så att det har också fått dem att föra samman. De känner att de har fått en väldigt tydlig fiende i form av Tidöpartierna och att det har fört något gott med sig samtidigt.
Något jag tycker är lite intressant med det här då förslaget om att begränsa lotterierna är ju att nu när det väl kom, eller nu när regeringen gav beskedet att man går vidare med det här och skickar ut det på remiss och sådär, så var ju Magdalena Andersson, hon gick inte ut den här gången. Och jag tror att så här, det är ju, finns ju, apropå det här med läget för partiet och sådär, så finns det ju en känsla av att hon för, alltså att man lite har spelat bort hennes statsmannamässighet. Hon har varit alldeles för mycket ute i och vevat i olika frågor och sådär. Och
man behöver tona ner henne.
Men man sparar lite på henne så, och man ser det som liksom en del av förklaringen till partiets opinionsras. Alltså kanske inte framförallt att hon har bråkat kring det här, men det är mer kanske kopplat till det här och när det var så känslosamt kring Jamal El-Haj, den socialdemokratiska riksdagsledamoten och sådär.
Men, som petades efter många turer.
Men precis, men det är ändå en sån känsla, och det tycker man hör, att man verkligen vill, man vill värna henne, och det var ingen tillfällighet tror jag att hon den här gången inte gick ut, utan man skickade ut andra. Så.
Nej, men det är ju absolut så, man är ju rädd för att oppositionsrollen förstör bilden av Magdalena Andersson som den där lite torra, lite tråkiga men väldigt kunniga statsministern.
I förra veckan så stormades också ett antifascistiskt möte i Gubbängen i Stockholm av vad som har pekats ut som nazister. Mötet arrangerades av Vänsterpartiet och Miljöpartiet med stiftelsen Expo, och deltagarna utsattes för rökbomber och misshandel. Hur kommer den här attacken att prägla 1 maj? Kommer man att se några extra säkerhetspådrag?
Jag menar, alltså, partier pratar aldrig om vilka säkerhetsarrangemang som görs. Men jag skulle bli oerhört förvånad om inte Säpo mot bakgrund av den här attacken och också att det faktiskt är ett val redan den 9 juni som står för dörren. Att inte Säpo skulle steppa upp väldigt tydligt inför det. Samtidigt vet jag också att i partierna på vänsterkanten så tycker man att det, eller ganska många tycker att generellt så tar man inte hotet från högerextremister på tillräckligt stort allvar, utan att man ser mycket mer och pratar mycket mer om jihadistiskt våld och sådär.
När Helena öppnade sitt paket från Amazon fick hon fjärilar i magen. Ultrasnabb luftteknik och grillägesfunktion. Den här airfryern kittlade Helenas smaklökar till ett pris som var lägre än hon någonsin hade kunnat tänka sig. 5 stjärnor från Helena. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på amazon.se idag.
Denna vecka sponsras podden av Frilans Finans. Att frilansa och äga sitt eget liv utan att behöva starta företag. Att känna sig fri och skapa sin egen väg. Det är något många drömmer om. Genom att ansluta dig till Frilans Finans och bli egenanställd kan du fakturera utan företag. Det är tryggt, smidigt och enkelt, och du slipper all stress med pappersarbete. Frilans Finans tar hand om försäkringar, skatter, arbetsgivaravgifter och pension. Du kan fokusera på det kreativa och det du brinner för. Frilans Finans tar hand om allt det andra runt ditt arbete. Ladda ner appen Frilans Finans eller läs mer på frilansfinans.se.
Socialdemokraterna ligger fortfarande över sitt valresultat i opinionen, men formkurvan pekar just nu neråt. I både Sveriges Radio och Indikators mätning, liksom DN och Ipsos, så får de 33% av väljarstödet. Hur mottas den här siffran internt i partiet?
Ja, nej, men jag tycker det är ju tydligt att det här är någonstans... Det liksom ger en känsla av att det ökar kraven på politisk leverans. Alltså det här känslan av att man kan surfa på Anderssons popularitet. Det kan man väl delvis göra, men det är så tydligt att det inte räcker. Det slog mig fast redan i eftervalsanalysen att det gick inte att bara bygga en valrörelse på henne och regeringsfrågan, utan det krävs mer. Men den känslan förstärks ju nu, att man verkligen behöver komma fram med ny politik. Nej, men sen är det ju tydligt att det här skapar ju en stress, tycker jag, inför EU-valet. Så det är när man då bestämde sig för att gå fram med Helene Fritzon som är partiets toppkandidat inför EU-valet.
Ganska okänd inför allmänheten.
Ja, och som även internt så medger man att hon är en svag kandidat. Man säger
kryssflopp i senaste EU-valet 2019.
Ja, men det var väl ändå så när man gick fram med henne, då var fortfarande liksom att man beslutade sig till slut för att det verkligen är hon som ska toppa av olika internpolitiska skäl och så. Men då var ju liksom fortfarande Magdalena Anderssons siffror liksom skyhöga och på partiets opinionssiffror mycket högre. Men nu att partiet backar nu inför EU-valet och att man dessutom har en viss stress, skulle jag säga, eftersom man också har tuffa motståndare på vänsterkanten.
Men man kan tillägga där om Helene Fritzon, vad de också säger ofta är ju att socialdemokratin är inte lika beroende av en stark toppkandidat.
Det är en rörelse.
Det är en rörelse, det är en folkrörelse som går fram tillsammans, man knackar dörrar tillsammans. Det brukar vara deras försvar för att de lyfter fram henne.
Men det är klart att så här, den här stressen, det beror ju delvis på att skulle det här bli ett till förlustval? Alltså Socialdemokraterna brukar ju prestera dåligt i EU-valen. Man gjorde det senast. Man har backat i varje EU-val sedan Sverige gick med i EU. Men nu finns det ju en enorm förväntan på att man ska öka. Få tror att man kommer hamna över 30% och i paritet med där man ligger på, i nationella mätningar. Men att man ska över de här 23-24 där man hamnar senast, det måste man. Men skulle det vara så att man inte gör det, utan att man läcker massa väljare här på slutet till Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets toppkandidat, eller Alice Bah Kuhnke och Miljöpartiets kandidater som är mycket populärare. Klart att det skulle ju vara djupt bekymmersamt för Magdalena Andersson. Och det var ju ändå så att hon har varit partiledare och statsministerkandidat i ett val. Hon förlorade trots allt det valet. Skulle det här också bli ett förlustval, då kan ju det förstärka bilden av en negativ trend för henne och partiet.
Samtidigt så ska man ju säga att de här siffrorna som de har legat på är runt 36%. Alla som har varit med längre i partiet, de har ju väntat sig att det ska komma ett tapp, om än inget. De vill ju inte se ett dramatiskt tapp. Men alla har ju förstått att de kan inte ligga kvar på de här extremhöga nivåerna som de har gjort. Så jag skulle säga att det är ingen större skräck för just den siffran de har nu, men de vill ju inte fortsätta att sjunka just av det skälet som Thomas säger. Nu har de ju ändå lite fått en känsla av att de för en gångs skull skulle kunna göra ett bra EU-val. De backar ju alltid EU-val, så de har inte ens vågat sätta en siffra på hur mycket de ska klara den här gången, utan de säger bara att de ska göra ett bättre val än senast.
Vi har ju i tidigare avsnitt av den här podden pratat en del om Socialdemokraternas identitetskris, som vi valt att kalla den här förnyelseprocessen som partiet befinner sig i. Vad skulle ni säga, hur omvälvande är den här resan som Socialdemokraterna gör?
Nej, men den är väldigt omvälvande. Alltså det är tydligt, tycker jag, att partiet är verkligen inne i ett formativt skede, och kanske det mest formativa skedet sedan 1990-talet. Alltså det är väldigt stora saker som är uppe i luften, uppe till omprövning, och partiet är väldigt sökande, och trycket på att man ska komma fram med en ny politik är verkligen så stort, utifrån de här samhällsanalyser man gjorde, som verkligen utmålade liksom en nattsvart bild av läget i landet, och nu är verkligen trycket och suget enormt stort.
Ja, men hela tanken med det här stora förnyelsearbetet, de här arbetsgrupperna som de har tillsatt, är ju att de ska komma ut som ett modernare och modigare parti, som där både politiken och företrädarna ska kunna bära in på 2030-talet. Och det har ju funnits en längtan väldigt länge hos många socialdemokrater efter just det här, att man ska våga kasta gamla sanningar över axeln och våga prata om till exempel behovet av att beskatta de rika hårdare, eller ja, den typen av förslag.
Det finns ju liksom en verkligen ett sug efter att man utifrån det här liksom lite nattsvarta, och det beskrivs ju närmast som liksom en liksom politisk depression bland många, och då vill man verkligen, många när man ringer runt i partiet, så är det så tydligt att man vill nu att Magdalena Andersson och partiet ska liksom verkligen peka ut en ny riktning och ta liksom rörelsen ur den här politiska depressionen som
det ska vara ett hoppfullt budskap.
Ja, nej, men alltså det är just utifrån det här liksom mörka läget, där känslan av att allt har gått sämre. Det är ändå så att Socialdemokraterna har styrt Sverige 8 år, men man ser verkligen, det är liksom en så här gnagande känsla att så här, och som sagt, och det handlar inte bara, det är tydligt att man inte längre bara skyller på det här med att det varit en högermajoritet, utan man vill verkligen att partiet ska våga gå fram i mer offensiv politik på flera områden.
Annette, du var inne på det här med att höja skatter, och Morgan Johansson gick ut offensivt i Aktuellt i fredags efter att försvarsberedningen presenterat sitt slutbetänkande där S drivit på för en ny beredskapsskatt.
Vi vill rikta en beredskapsskatt som skulle kunna delfinansiera det här, och som då riktar sig mot kapitalinkomster och de högsta arbetsinkomsterna. Och det är just för att fördela det här på ett mer rättvist sätt.
Ja, vågar Socialdemokraterna börja prata om skattehöjningar nu?
Ja, men faktiskt så bedömer jag att de kommer att göra det den här gången. Det finns en väldigt stark längtan internt efter just det. Att man ska, alltså många i partiet har tyckt att partiledningen har varit alldeles för feg i många år nu, och i allt för hög grad anpassat sig till någon slags högeragenda.
De har ju gått fram ett eget jobbskatteavdrag nyligen.
Ja, precis. Men nu tycker man att det finns på något sätt en öppning för att börja prata om höjda skatter igen. Man menar att människor har fått upp ögonen för att det svenska samhället fungerar inte längre. Järnvägen funkar inte, det är hål i vägarna, välfärden går på knäna. Samtidigt vet alla att försvaret måste rustas upp, och var ska de pengarna komma ifrån? Men visst, det finns också en del i partiet som ser väldigt stora risker med att gå fram och börja prata om höjda skatter, därför att Socialdemokraterna har ju de senaste åren lockat till sig, under Magdalena Anderssons ledarskap har de ju lockat till sig tidigare högerväljare. Och det är frågan om, försvinner de med nya skattebudskap?
Alltså, rörelsen och partiet har ju verkligen lidit av dåligt självförtroende i skattepolitiken och varit på defensiven, och det har liksom närmast varit liksom likställt med döden att gå fram med skattehöjningar inför ett val. Senast man testade det var ju 2010.
Bankskatten.
Då var det mycket mer än bankskatt. Alltså då var det verkligen...
Nej, jag tänkte på senaste valet, förlåt.
Ja, nej, men precis. Nej, men då var ju när man gick till val tillsammans i ett samlat rödgrönt alternativ med Lars Ohly, Vänsterpartiet och så. Det var förmögenhetsskatter och fastighetsskatter och allt möjligt. möjligt. Och det var ju förödande då, var ju analysen. Men det som har hänt sedan dess och under lång tid är att skattetrycket har verkligen sänkts. Och Sverige är inte längre på samma sätt. Vi toppar inte listan över världens högsta skatter. Och den här insikten är att det går inte med det man nu vill göra, allt det man vill göra när man samtidigt rustar upp försvaret. Så det går inte med en borgerlig skattepolitik, säger man. Och det är ju jätteintressant, tycker jag. Det skulle ju verkligen vara ett paradigmskifte i svensk politik och för Socialdemokraterna, som skulle påverka debatten ganska mycket, tror jag, om partiet på allvar börjar våga gå fram med skattehöjningar. Och inte bara en bankskatt, för det är en sak för sig, men om det är liksom man börjar, om det är liksom skatt på kapital, på högre inkomster, som Morgan Johansson säger här. Det här tror jag är precis vad rörelsen vill höra, men det blir superintressant om Magdalena Andersson och Mikael Damberg vågar nappa på det där.
Men det är också väldigt intressant att de gjorde ju en stor sak av behovet av höjda skatter i försvarsberedningen. Vilket Thomas och jag kunde avslöja i förväg, att en stor del av det bråk som har varit i den har handlat just om finansieringen. Var ska pengarna komma ifrån? Och där har Socialdemokraterna drivit skattehöjning väldigt hårt.
Det skulle ju liksom lite rucka på spelplanen, tänker jag, om Socialdemokraterna på allvar börjar driva höjda skatter igen. Alltså, vad innebär det till exempel för Centerpartiet? Alltså, som ju, de vill ju snarare sänka kapitalskatterna. Alltså en skatt som jag vet att Magdalena Andersson och Socialdemokraterna frustrar efter att röra. Det är de här 3-12-reglerna som reglerar hur mycket, om man driver ett företag, hur mycket man kan ta ut och beskatta som låg skatt på utdelning, hur mycket man ska ta ut på, liksom, eller hur mycket som ska beskattas som med vanliga löneskatten. Och det där är ju någonting som Socialdemokraterna vill göra någonting åt, men där vill ju Centerpartiet istället gå i en helt annan riktning.
Men då passa på att smida lite nu när Centerpartiet är pressade i.
Ja, men vi får väl se. Men det blir ju ändå intressant. För skulle jag menar, det här när Centerpartiet har ju ändå, det har varit lättare att samarbeta när det Socialdemokraterna framförallt driver är, eller det, man har Magdalena Anderssons ledarskap, och sen så har man, så är det regeringsfrågan och S och konflikten kring Sverigedemokraterna. Där har ju Centerpartiet och Socialdemokraterna funnit varandra. Vad händer? Vad kommer det att innebära för samarbetet med Centerpartiet om Socialdemokraterna går till vänster i skattepolitiken? Och alltså, hur ska Sverigedemokraterna, en annan intressant fråga, hur ska Sverigedemokraterna förhålla sig till det här? Det skapar mer en klassisk höger-vänster-debatt det här. Så det är mycket som, ja, men lite annan spel. Plan. Jättespännande, tycker jag, att se vad det tar vägen.
Ovanpå allt detta så har vi också en stor debatt om det finanspolitiska ramverket. Alltså, ska man våga tumma på det här överskottsmålet? Det verkar ju som det. Vad tror ni? Kommer Mikael Damberg våga ge sig till vika?
Ja, men det som är intressant när det gäller Mikael Damberg är ju att han ses ju väldigt mycket som den som kanske tydligast av alla personifierar den politik som har gällt nu. Under lång tid. Inte som det man vill se framåt.
Etablissemangens röst.
Ja, nej, men han har ju väldigt länge sett som den utpräglade högersossen. Hjärnan bakom den politik man har fört länge.
Alltså, vissa menar ju att hans roll har försvagats en del. I alla fall när man pratar med en del till vänsterpartiet. Samtidigt tycker jag när man... Det är fortfarande så, tycker jag, min bild är alltjämt att han är någon form av parhäst till Magdalena Andersson och jätteviktig för henne. Ja. Men det är klart att det här trycket nu på att göra upp med det finanspolitiska ramverket som ändå varit så här, det har, alltså vi snackar prata skatterna här, men det har ändå varit ännu mer heligt. Det är ändå så att centrala angreppspunkterna mot Moderaterna och borgerligheten har under lång tid varit att de har varit slösaktiga. Det var ju så liksom Magdalena Andersson har byggde sin karriär, och när hon utmanade Anders Borg så var ju det att han hade slösat för mycket och så. Så att det är ju, det här är verkligen ett stort skifte, och där är ju verkligen enormt stort tryck nu, och där pekar ju många i partiet och rörelsen på att nej, men titta, det är liksom att de är så blivit så omsprungna. Alltså ledande nationalekonomer som Lars Calmfors och andra argumenterar ju för ett underskottsmål, och då står liksom Mikael Damberg och håller emot där. Partiets linje är ju att man ska ha ett balansmål, men det tycker ju många att det verkligen inte räcker. Så det här är ju återigen en sån sak som ska bli jättespännande att se var partiet landar.
Man kan ju också tillägga om Mikael Dambergs betydelse för Magdalena Andersson. Det finns ett uttryck internt om att när hon presenterar någonting nytt så sitter han och nickar, för han har redan hört det. Han har varit med i den diskussionen med henne.
Men något som jag tycker också är intressant det här med, när det gäller ramverket, så är det så tydligt att det är liksom delvis är det en så här generationskonflikt. För att när man liksom, den yngre generationen i partiet, de är liksom präglade mycket av flyktingkrisen. Det är liksom,
klimatet
och alla skjutningar och problem. Och det är till skillnad då från den här äldre Damberg-generationen som ju så tydligt är präglad av Göran Perssons ledarskap för hela liksom, krisen på 90-talet och budgetsaneringen. Men den här yngre generationen, det är som att de inte förstår och de tycker så här, men de måste släppa det här. Kolla hur samhället ser ut. Vi har så mycket vi måste göra. Det är liksom en spännande konflikt tycker jag.
Och var står Magdalena Andersson i allt det här?
Den här gången, de här arbetsgrupperna vi har tjatat om många gånger, de räknas ju som hennes egna första stora politiska projekt. Det är hon tillsammans med partisekreteraren som har tillsatt de här arbetsgrupperna. Och i början såg man det i partiet som någonting som gjordes i opposition bara för att man skulle lugna någon eventuell intern ilska. Men nu så har så väldigt många varit med i det här arbetet så att man tror att Magdalena Andersson faktiskt vill ha en förändring och hoppas på en förändring.
Alltså jag skulle säga att det är lite för tidigt att säga egentligen vad hon står i de här frågorna kring skatterna och finanspolitiska ramverket. Men det som är intressant tycker jag är att när man pratar med dem mer till vänster i partiet så upplever ju de att hon lyssnar på dem. Och det har byggts upp väldiga förväntningar om att hon gör det och att hon kommer verkligen våga ompröva de här stora sanningarna. Men om det verkligen blir så, det återstår att se. Men det är intressant att den förväntan finns.
Bortsett från den här laddade frågan om skatterna då, vad är det annars för svåra knutar att lösa som är uppe på bordet nu?
Ja, men det är onekligen så att en av de stora stötestenarna handlar om segregationen och egentligen kopplat till brottsligheten också. Alltså, socialdemokratin har ju inte velat prata om migrationens betydelse för kriminaliteten till exempel. Så oavsett hur det låter i debatten nu, där det låter som att Socialdemokraterna står på väldigt nära högerpartierna i de frågorna, ibland till och med kanske nästan vill gå ännu längre, så är det här en fråga som är smärtsam i socialdemokratin. Inte minst hos de som brukar kallas biståndsvänstern. De som vill ha en mjukare migrationspolitik.
Som ni har varit inne på så har ju de här arbetsgrupperna jobbat med samhällsanalyser. Vi har inte hört jättemycket skarpa förslag än så länge. Men jag tyckte det var lite intressant när du, Anette, träffade Teresa Carvalho i mars i år. Mm. Som jobbar med gruppen som tar fram förslag på rättsområdet. Och hon menar ju då att det här är klassisk socialdemokratisk politik, något som de gillar att säga.
Det är ju väldigt klassisk socialdemokratisk politik att vi inte ska ha ungdomar som driver runt och sysslar med skit, utan man ska gå i skolan eller, som vi då säger, utföra ett arbete. Och då kan det handla om samhällsnyttiga arbetsuppgifter inom kommunens regi, som att tvätta bilar, städa, klippa gräs och så vidare.
Vad är det hon föreslår egentligen?
Ja, men det de vill ha är ju en arbetsplikt. Man ska inte kunna gå och driva, utan man ska arbeta och göra rätt för sig, gå upp på morgonen när klockan ringer.
Vad kommer det bli av allt det här då egentligen?
Nej, men det återstår ju verkligen att se. Alltså det är ju tanken, det man sa när man drog igång det här och hur man kommunicerade det från när man pratade med företrädare runt partiledningen och så, det var ju att så här, ja, men det här är ett sätt att pröva talanger i partiet och så inför det här generationsskiftet som ändå många sätt kommer komma. Men jag tycker man lite får känslan av att det här har satt igång processer i partiet som man delvis har liksom tappat kontrollen över. Alltså om man från början tänkte att man skulle kunna välja och vraka och vi kan ta enstaka förslag, vi prövar olika personer, hur väl de funkar, och vi kan ta lite förslag som verkar bra, så har man nu satt igång någonting som har skapat liksom ett enormt sug på förnyelse och som får sånt gensvar i rörelsen. Ta bara det här med förkortad arbetstid till exempel, som ju var otänkbart tidigare att man skulle gå fram med. Det är liksom ändå politiskt sprängstoff, men det får sånt enormt gensvar i både partiet och LO, och delvis får man den känslan tycker jag att man har satt igång någonting, något har satt i rullning här som man lite har tappat kontrollen över.
Ja, men så är det ju verkligen, och det är den här förväntan som nu finns. Jag tror, eller när man pratar runt med folk så säger de ju faktiskt det rakt ut, att om partiledningen inte är modig nog i de förslag, de ska ju då som sagt ta fram 57 förslag, var de här 11 arbetsgrupperna.
Och det är många förslag.
Ja, av de förslagen ska då partiledningen välja ut vilka man vill gå vidare med inför en valrörelse 26.
Kongressen, men är väl avgörande där också,
precis,
nästa år.
Precis, mm. 25, kongressen. Men det som många säger nu är att den här förväntan som det här arbetet har skapat gör också att om partiledningen inte är modig nog så riskerar de ett jättestarkt bakslag. Någon form av revolt i partiet väntar om man inte är modig nog. Faller partiledningen tillbaka i sina gamla hjulspår så tror jag att det blir deppigt och bråkigt i partiet igen. Det har ju varit lugnare i Socialdemokraterna de senaste åren. Men det man också kan tillägga är ju att de här arbetsgrupperna på något sätt uppfattas lite som partivänsterns revansch. Till exempel, som vi brukar säga, det mäktiga Skånedistriktet i Socialdemokraterna som leds av riksdagsledamoten Niklas Karlsson. De har ju jättemånga år drivit de här förändringarna men har blivit lite styrmoderligt behandlare har de upplevt.
Den här perioden nu som har varit, det har varit väldigt lugn i partiet från att Stefan Löfven tog över partiledarposten efter Håkan Juholt och allt kaos som var och liksom falangstriderna under Mona Sahlin och Håkan Juholt, så blev det ju verkligen lugn med Stefan Löfven. Men det har ju delvis berott på att man inte har bedrivit någon riktig liksom politik.
Man har haft makten.
Ja, men alltså, det är klart att de skulle inte hålla med om det själva, men om man ser tillbaka till liksom Stefan Löfvens politiska gärning och det han drev var det mycket den här aktiva näringspolitiken och innovationsråd i handbrann för. Det var ju liksom ingen, det väckte ju inga känslor, inget engagemang och ingen konflikt heller. Men det är klart nu när man har kastat upp de här jättestora frågorna i luften kring skatter och ramverk där liksom det ändå mycket av det här drar kraftigt åt vänster, då bäddar ju det för en politisk konflikt i partiet som vi inte har sett på ganska länge.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Och det här generationsskiftet som ni talar om i Socialdemokraterna som det bäddas för, vilka nya namn är det som ska in och vilka ryker?
Ja, men om man säger de som väldigt många räknar med kommer att komma in så är det Teresa Carvalho som vi fick höra i den här intervjuinslaget. Hon är riksdagsledamot från Norrköping och leder arbetet för att knäcka gängen. En annan sån som ses som absolut självklar och den starkast lysande stjärnan just nu är ju Laven Redar. Också hon är riksdagsledamot, jurist i grunden. Hon leder arbetet som egentligen handlar om segregation men har, det heter någonting med ett gemensamt språk för alla i Sverige. Och även Ida Karkiainen som är norrbottning, hon leder KU idag. Hon,
Konstitutionsutskottet.
Hon var tidigare civilminister en period. Hon ses också som en sån där kommande stjärna.
Var i blåsväder ett tag i Expressen kunde avslöja. Också Nyheter idag tror jag hade den där bilden som 15-åring när hon eventuellt hejlar.
Precis, den
men det har hon kommit över nu.
Men det har hon nog kommit förbi nu. Hon ses i alla fall som en av de där lysande stjärnorna. När det gäller tjejer så har de väldigt många unga kvinnor som står på vänt, som är redo att kliva in i nya uppdrag. Men något som många pratar om är att de har lite sämre med unga män. Man tror att det beror på att förut så kom ofta männen från LO-leden, till exempel arbetsplatserna. Men de försvinner idag snarare in i Sverigedemokraterna. Men nu visst finns det killar också, men bland de som man räknar med kan få ännu tyngre uppdrag, 26, är ju en sån som Niklas Karlsson från Skåne. Han är ju kanske inte en av de yngsta företrädarna, men han skulle för många vara ett nytt ansikte.
Det talas ju verkligen om behovet av ett generationsskifte. Det är otroligt tydligt att hur dominerande den här gruppen då, Mikael Damberg-generationen, som ju liksom formades mycket av de här stridigheten i SSU på 90-talet och så. De är ju alla, alltså om man kollar Mikael Damberg då som är ekonomisk politisk talesperson, vi har Anders Ygeman, Morgan Johansson, Lena Hallengren, alltså de är alla alltså mellan 50 och 53 år. Alltså det är otrolig dominans i det åldersspannet. Och det, är liksom, liksom, det finns verkligen en sån insikt om att man kommer behöva byta ut en del. Och det finns också en del kritik mot en del i den här äldre generationen. De är inte lastgamla, Anders Ygeman är inte lastgammal. Men det finns en del som säger ändå att han...
Han har ju en YouTube-kanal nu för tiden.
Ja, men trots det så finns det en del som säger att han är, liksom, är trött och att det behöver, och att det är en del i det här som liksom behöver lämna plats. För så är det ju. Man har ju inte hur många som helst på ledande positioner som talespersoner, utan ska nya in, då måste en del andra kliva åt sidan. Men,
så Ygeman ryker?
Ja, det, vi får väl se, men det, än så länge har det inte varit så mycket att liksom, Tomas Eneroth har ju sagt att han ska lämna, men han är fortfarande kvar i riksdagen, så vitt jag vet, och sitter kvar i verkställande utskottet. Det är inte så många som har lämnat än så länge. Men
de kommer inte aktivt kliva åt sidan?
Nej, alltså, vi får väl se. Han har ju sagt att han ska göra det, men det är ändå, här finns det återigen en förväntan om att det ska ske någonting.
En annan som många pratar om och tänker att han kanske kommer lämna, det är Peter Hultqvist. Han har varit med väldigt länge, han är väldigt omtyckt av många. Men han har också uppfattat sig som delvis börjat ett nytt liv i Finland och sådär.
Han fick svälja den här NATO-frågan.
Ja, det är också, så att det väntas att han kanske är en av de som försvinner. Men när det kommer till generationsskiftet så handlar det ju inte bara om ålder, att sänka åldern på de här personerna, utan det handlar väldigt mycket om att visa nya ansikten. Mm. Det är att ett brett parti, det finns många fler än de här som har synts i valrörelse, för att det är valrörelse. Och en av de som lyfter det här betydelsen av ett generationsskifte är såklart SSUs ordförande Lisa Nåbo. Hon menar att det inte bara handlar om ålder, utan det handlar om att visa trovärdighet också i att man vill förnyas.
Det är ju liksom, det är ett enormt problem för partiet och rörelsen att det var någon som sa till mig att snittåldern bland medlemmarna är 62 år i Socialdemokraterna. Det finns fler 80 som är 80 plus än under 30. Alltså det är verkligen, nej, men det är ju verkligen ett problem. Men sen är det ju liksom, sen finns också en omvändligt intressant kritik. Det är inte så att alla bara tycker att alla är för gamla i partiet, utan sen finns det ju också en del när man ringer runt som pratar om att det är när det, i kretsen runt Magdalena Andersson, så är det snarare för juniort, och att det finns nu i det här enormt form skedet som man är inne i nu, så finns det en osäkerhet kring, men dels så här, kommer hur hon ska agera, och då lyfter en del då hennes rådgivare, vilka det är, kretsen, tjänstemän runt henne, och att man liksom, att det är för mycket kompetens som gick förlorade efter förra valförlusten och sådär.
Ett nytt namn som Socialdemokraterna åtminstone kommer behöva förhålla sig till är Amanda Lind, Miljöpartiets nyvalda språkrör. Anette, du skrev i helgen att många inom S ger tummen upp till Lind. Varför då?
Ja, men hon är väldigt omtyckt i Socialdemokraterna. De menar att de håller inte alltid med henne, men man vet var man har henne. Hon ses inte som oberäknelig, utan lugn och tydlig och inte så aktivistisk som sin företrädare Märta Stenevi. Plus att hon har varit kommunalråd i Härnösand. Att ha varit kommunalråd är fint i Socialdemokraterna.
Mm. Vi får se hur mycket av en lydig samarbetspartner hon blir. Politikrummet är tillbaka om en vecka, men redan på fredag hör ni vår extra podd med Daniel Ingmo och Viktor Bartkron. Tack så mycket, Thomas.
Tack.
Tack, Anette.
Tackar.
Och tack för att ni lyssnar.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.